Allan, mycket välkommen.
Ska vi se om det hörs i den här högtalaren också, det gör det. Ja, ja, jag... ja, dagens tema det är ju som sagt arkitekturstilar. Jag tänkte vi skulle titta lite på stilarna på huset. Och det är lite så att åtminstone sedan 1880-talet och framåt så kan man faktiskt se när en byggnad är byggd, ja, åtminstone på 10 år när. Alltså ett hus från 1880-talet, det ser inte likadant ut som ett som är från 1890-talet. Och i första decennier på 1900-talet, ja, det ser också annorlunda ut. Och det förändrar sig ungefär varje decennie. Så lär man sig det där lite grann, så kan man gå i en stad och läsa av ganska så noggrant när husen är byggda. Eller kanske hela kvarter om det är större städer eller stadsdelar och så. Sen kan man ju bli lite lurad. Det kan man vara en gammalmodig arkitekt naturligtvis som vägrar och hänga med utan rita på som det var förr. Och husen kan naturligtvis byggas om och förändras så att man inte riktigt ser hur de såg ut från början. Så det finns lite fallgropar och sådär, va. Och då tänkte jag att det kunde vi göra. Då tittar vi på 80-talshus och 90-talshus och så vidare. Så får vi en liten lektion. Men sen när jag började gå runt själv och titta om det skulle funka, då insåg jag att det skulle bli en fruktansvärt lång vandring och man fick gå lite kors och tvärs så här. Så det gick liksom inte, så jag fick tänka om helt och hållet. Så nu blir det istället så att vi ska titta på stilar från olika epoker. Men det blir lite mer slumpartat. Vi tittar på lite roliga hus och lite hus som vi inte har tittat på så mycket förut kanske. Och så får det bli lite som det blir, så att säga, va. Vi kommer inte att stöta på alla stilepoker och sånt, va. Men vi kikar på några. Och jag tänkte faktiskt gå lite längre tillbaka i tiden också då, som jag inte heller hade tänkt från början, va? Och titta lite på hus ifrån 1800-talet jämfört med de som var byggda på 1700-talet. Det är så här att nästan alla hus i städerna, de är faktiskt byggda på 1900-talet och framåt. Jag tror det var någon som räknade ut att 93% av alla hus, de är byggda liksom på 1900-talet och senare. Så riktigt gamla hus är inte så jättevanliga. Men vi gör så att vi går till Skoltorget. Så ska vi kika lite på husen runt Skoltorget först. Så, då får vi se om vi får plats bland alla bilarna här på Skoltorget. Eller Grönsakstorget eller Vedtorget eller ja. Kärt barn har många namn. Här har vi ju faktiskt ett antal hus. Vi har naturligtvis domkyrkan, men den tänkte jag inte prata så mycket om nu. Och sen har vi ett faktiskt just här öster om domkyrkan, så är det ju väldigt många. Alla hus här är ju från 1700-1800-talet. Allihopa som vi ser i stort sett här, närmast i alla fall. Och när man är så långt tillbaka, då är det ju faktiskt så att de är ofta ombyggda. Nästan alla hus är ombyggda, påbyggda, förändrade, bytt fönster och så vidare, va. Så att man lurar sig lite granna. Men om man säger så här att stilmässigt så är det ett antal hus som är från 1800-talet kan man säga. Och några som är från 1700-talet. Lars Olén han påpekar här till exempel att du sa att det var från 1790-talet. Det sa du så när du sa, ja just det. Och det kan ju säkert stämma, men ja, det kan mycket väl vara påbyggt också, va. Men stilmässigt så hör det mer hemma i 1800-talet. Vi kan börja med att säga så här. Att det huset, där har vi ju nästan lite facit på väggen där, va. Längst ner står det ju där 1746 och sen står det 1784 jag för mig där. 87, ja okej. Där uppe. Så bottenvåningen är ju då från början på 1700-talet och sen har man byggt på det 40 år senare. Och sen så till vänster så är det 1913. Och det är Torben Groth, en ganska känd arkitekt, som ritade den tillbyggnaden. Sen skulle jag inte förvåna mig om bottenvåningen ändå är kvar från ett äldre hus. Vi ser det bland annat på fönstren. Fönstren på 1700-talet, de var ju aldrig så stora som de andra. Ni ser de här sexdelade rutorna. Det är alldeles för stora fönster på 1700-talet. Man kunde inte göra så stora glas, eller det var fruktansvärt dyrt, va? Utan då gjorde man mindre glas och sen så fick man sätta ihop dem med olika spröjs. Det kunde vara blyspröjs eller träspröjs, eller det kunde även vara gjutjärnsfönster. Jag tror faktiskt det är gjutjärn i dem där nere. Så de kanske är lite äldre fönstren där nere till vänster, va? Men de andra är säkert bytta då. Men stilmässigt så är det ju 1700-tal. Och sen har vi det huset där borta, Janssons hus. Det är också ett stilmässigt då, hörde hemma väldigt mycket i 1700-tal. Även om ni även där ser att det är inga 1700-talsfönster, va. Sen kan man nörda ner sig ännu mer i det här med fönster och titta på hörnbeslagen, för att de gjordes lite olika vid olika tidsepoker, och man kan titta på hur spröjsen gjorde, om det är trä, så kan man se ungefär hur gamla de är och sådär, va. Men det är lite överkurs. Men det är ett stil. Det ser man ändå att det där hör hemma i 1700-talet, och det är 1700-talet. Medan de här då, borgmästarhuset och så de här tre, de hör stilmässigt hemma lite mer i 1800-tal. Ser ni någon skillnad på de här, om jag då säger att det här är mer 1800-talsstil och de får i 1700-talsstil? Är det något som ni spontant lägger märke till? Nej, ingen lade märke till något. Taket, ja. Det är brantare och liksom högre, mer tak på något sätt, va? Medan det då på 1800-talet är lite mer flackare tak. Så det är en sån där grej som man kan ana sig till. Sen är det säkert så, det där huset är i för sig, det är byggt. Det är nybyggt 1873-74. Då var det ett mindre enplanshus där. Som var både kortare och smalare, så att säga. Som revs och så byggde man det. Så det är 1873-74. Sen när man tittar på dörromfattningar och sånt, så kanske det ser ut som om det är lite tidigt 1800-tal. Vi har ju det här, vi säger gustavianska tiden, slutet precis 1700-talet och början, framförallt början på 1800-talet sen. Då de här klassicistiska elementen kommer tillbaka. De kommer ofta med jämna mellanrum inom arkitekturhistorien. När man återupptar de klassiska arkitekturelementen. Ni ser ju även det på dörren. Den dörren är ju tydlig med de här pelarna och det här pelaröverstycket eller tympanon som är över dörren där. Det är ju liksom klassicistiska drag, va? Och det var vanligt i den gustavianska tiden och in en bit på 1800-talet. Det där huset är säkert också äldre. Hur gammalt, det vet man inte, men det är så ombyggt. Och det gröna huset, där är det faktiskt att om man går in genom den dörren där, så är det en vägg till vänster på bottenvåningen som går genom hela huset. Och det är faktiskt en korsvirkesvägg. Alltså det är stockar och så är det fyllt med tegel i det fallet emellan. Det är ju jättekonstigt, för det stämmer ju inte alls med huset för övrigt, va. Men det visar ju att det har varit ett äldre hus som var byggt på det sättet en gång i tiden. Och det finns rester kvar av det. Man ser också på baksidan. Det ser man inte på framsidan, men på baksidan så ser man. Ni ser de här vita strecken, pilastrarna som kallas, som är på huset. Och det är ju ännu fler av dem på det gråa huset där. Det är ju, visar ju att det är timmerhus, va? Det är alltså timmerstockarna som sticker ut där, och så är det ihoptimrat, en timmerknut. Och så klädde man in den på det sättet då, för att den skulle bli lite extra skyddad. På det gröna huset inåt gården, där ser man att det är en som bara går upp till första våningen. Och sen så är det en annan bredvid som tar vid och så är det timrat uppåt. Och det antyder ju också att ja, det var nog bara en våning från början, va. Sen har man byggt på och ändrat och nu har det rätt mycket tidigt 1800-tal i sig. Jag pratar på här bara nu, men jag får titta på min fusklapp ifall det är någonting särskilt som jag hade tänkt att säga mer. Ja, och sen är de ju målade, det här med målade hus. De var ju ofta, det var ju Falu Rödfärg som kom först. Landsbygdens hus var ju allmänhet omålade fram till ja, mitten eller slutet av 1800-talet. Och även i städerna, så när färgen kom, då var det den röda först, va. Men sen kom ju de här oljefärgerna som var lite dyrare och exklusivare. Och då målade man dem, åtminstone den fasaden som var mot gatan. Sen kunde det vara rött på baksidan då. Det var den gamla färgen så att säga då. Ja, någonting annat som man ser på hus från ja, långt tillbaks i tiden och fram på 1800-talet, fram till slutet av 1800-talet, det är att ofta är de uppbyggda väldigt symmetriskt så här. Nästan fantasilöst kan man tycka. Fönstren, det är bara plopp, 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 plopp så här. Fönstren som de sitter. Och det är ju samma på det här huset. Det är liksom uppradat med hus. Sen är de ofta inte riktigt så symmetriska som man tror att de är. Va? Men det är ganska så likartat. Alla fönster är ungefär lika stora och utsmetade så på fasaden. Och det ska vi se på. Det hände lite sen i slutet på 1800-talet där. Vi har ju samma på gamla biblioteket. Det är ju ett, de här husen är ju lite enklare kan man säga på ett sätt runt torget. Sen finns det en del riktigt exklusiva där man liksom fläskar på lite mer. Och det har vi ju nya, eller gamla biblioteket då från 1858-59. Men fönstren är ju likadant. Lika stora ungefär och symmetriskt utplacerade. Men sen är de ju mer påkostade. Och det är ju samma med läroverket. Det är ju mycket mer påkostat så att säga, va. Ja. Nu tänkte jag att vi ska titta på ett betydligt yngre hus. Och då ska vi gå Skolgatan bort. Den sanerades ju på 50, 60, 70-talet. Det är ju väldigt tråkigt för det var ju såna här gamla fina hus hela vägen bort. Och alla revs och nu är det på höger sida är det mest 50-tal och på andra sidan är det 60-70-tals hus, va. Och de kanske inte är, det kanske inte är de allra roligaste husen i längs Skolgatan. Så vi går med lite skygglappar där längs Skolgatan tills vi kommer till Götalatullen.
Så där ja. Ja.
Ja, det är ju lite märkligt att man inte stänger av centrala Skara när det är stadsvandringar.
Utan att det är trafik överallt. Ja, det låter fint. Så. Oj. Ja, nu är det någon som ska gasa lite här också.
Ja. Husen här längs Skolgatan är ju ganska ordinära på något sätt ändå från sin tid. Kanske inget fel på dem så, men de sticker ju inte ut direkt heller. Men bakom mig här så har vi en så har vi en elegant byrå som Tommy påpekade att det är. Ser ni det? Det är ju den gamle stadsarkitekten Drott Gyllenberg som har ritat den. Och det får man väl säga är en av de mer spektakulära exemplen på den experimentlusta som fanns på 1950-60-talet. Det här är ritat, jag tror det var 1959 eller något sånt där. Alltså slutet på 50-talet. Och där har man ju... Man har ju verkligen släppt loss lite, va? Och lekt. Och gjort något roligt av det. Så ett sånt här hus, det kan man ju ändå tycka är väldigt, väldigt trevligt att det finns. För att man kan vara rädd om det, att det får finnas kvar. Man har gjort i ordning det nu, för att det var ju ganska illa däran ganska nyligen. Men nu har man fixat till det lagom till idag. Ja, jag tror att det har varit balkonger där uppe på de längst till vänster uppe och nere där. Så man kan dra för och... Ja, det är det väl fortfarande egentligen. Så det där är ju lite roligt hus från sin tid, tycker jag. Drott Gyllenberg har även ritat nästa hus där. Vi kan... Egentligen så skulle ni stå i solen här, för jag tänkte att vi ska titta på det huset som är bakom mig här. Jag vet inte när det är byggt eller vem som har ritat eller så, men man kan nog säga att det huvudsakligen stilmässigt hör hemma i 1890-talet. Och då ska jag bara förklara varför, om vi nu bara ser på stilen i sig, va? Dels är det, om man säger på 1880-talet, då hade man ofta mer... Mycket mer reliefer på huset. Vi ska kika på något sånt hus sen. Så ser ni skillnad. Och det var ofta enfärgat, putsat hela huset. Relieferna och alltihopa var i samma färg. Fönstren var inte vita, men husen var ganska ljusa. På 1890-talet, då började man leka lite mer och dela upp fasaden på ett annat sätt. Vi har... Bättre exempel på det kanske, men ni ser att här ligger det ju fönstren i grupper där, ett par stycken där, och här är lite större fönster. Och man ser att det är olika material. Här har vi ett gult hårdbränt tegel. För den som är intresserad kan jag ju också påpeka att det här är ett koppförband. Det finns ju massa olika sätt att lägga tegelstenarna. Och sen ska de bindas ihop inåt. Och här ser ni bara ändan på stenen, eller hur, va? Bara ändan på stenen. Hela tiden. Och den kallas för koppändan. Så det här är ett koppförband, alltså bara koppsten. Sen är det förskjutet så här, det måste det vara. Och så är det dessutom då infärgade fogar. Och sen har man en sockel i sten. Så har man en kalksten här. Som bär av över de här små fönstren, eller det har ju varit fönster där. Och sen uppåt så har man då puts. Så man har flera olika material. Och här är det ändå lite relief. Ni ser det omfattande fönstret sticker ut lite granna. Ofta så gjorde de inte ens det på 90-talet, utan fasaden var väldigt slät. Det finns ett hus på... Som Hjalmar Tessing har ritat på Sankta Katarina-gatan. Som är ett väldigt fint exempel på, från just den här tiden. Nu kommer det. Det är inte avstängt här heller. Har ni insåg att det var ingen idé? Eller? Ja. Men så gjorde man på... Så där ser man skillnad från 1880-talet och 1890-talet. Och vi kommer att komma till... Nästa decennie lite längre fram. Nu kan jag ta täten, så ska vi snirkla oss in på parkeringsplatsen där. Som är bakom buskarna. Så, då börjar vi samlas. Jag tänker att vi först tittar på det här huset. Nockes ligger ju på bottenvåningen här. Det är ju ett hus som hör hemma där i brytningen mellan 1950- och 60-tal. Det är ett kombinerat affärs- och bostadshus. Och man gillade ju det här som vi beskrev där borta också. Man har, här har man ju tegel och sen så har man de här vita putsade banden som delar upp fasaden lite grann. Och sen har vi ju nu, när vi närmar oss 60-talet, så har vi de här stora fönstren, inga poster eller spröjs eller så, utan hela fönster. Den är ritat av Torsten Thorén 1959, så det är ju verkligen sådär på gränsen mellan 50- och 60-tal. Han jobbade på HSB:s arkitektkontor. Sen kom han att bli, eller om det var innan, jag vet inte säkert, men han var en period i alla fall kompanjon med den här Drott Gyllenberg, han som ritade byrån där borta vid Everts livs som ju låg där. Där handlade vi när vi bodde på Tullportagatan och var nya i stan. Men det är ett typiskt hus också från från sin tid. Och lite lagom i skala ändå för att vara i Skara. Sen tänkte jag att vi skulle kika på badhuset också. Här kan man väl också säga att det är lite i brytningen. För det här har ju väldigt mycket av det jag beskrev tidigare på det huset. Från 1890-talet. Nu är detta ju byggt 1905, va? Så det är ju lite senare i för sig. Men just den här modellen annars, att det är släta fasader som det var på 1890-talet. Det här är ju precis strax efter 1890-talet. Och Ernst Thorolf som ritade det, han tyckte om de här mörka tegelfasaderna. Och där ser ni ju verkligen hur den här mönstermurningen, den ligger liksom i liv med fasaden i väldigt hög utsträckning som det gjorde på 90-talet. Sen finns det en del element som antyder att man har kommit in på början på 1900-talet. För det är nämligen under jugendperioden. Så första delen av 1900-talet, eller de första 10 åren, så finns det flera arkitekturelement som är typiskt från den perioden. Som knappt förekom innan och inte så mycket efter. Och dels är det de här, ni ser entréerna, det är de här runda mjuka formerna. Vi ser de här blommorna här uppe. Det är också lite jugendinspirerat. För man, under jugendtiden så var det mycket växterna med teak och mjuka former. Så det här ligger lite också i brytningsperioden där, 1890 och 1900. Men vi ska gå och titta på ett hus som är ännu mer jugend. Och då ska vi smita förbi Stadshotellet. Vi hoppar över det idag. Det är, ja, kan ju bara nämna det. Det har jag gjort förut. Va? Det var ju Langlais som ritade det. Och det byggdes ju då när Järnvägsgatan lades ut i stan. Vi pratade ju om det lite förra gången. Och då byggdes det precis i början där på 1870-talet. Men vi hoppar över det nu. Och sen ska vi gå och titta på ett annat hus på andra sidan gatan där. Jag tänkte att vi ska titta på Sparbankshuset här nu. Det är också Ernst Thorolf som har ritat det. Det är från 1905, så det är ju lite samma stil som badhuset, men det skiljer sig en del i alla fall. Det har mycket mer av den här jugendstilen, de mjuka formerna. Titta på burspråket där uppe. Titta på de här vulsten som är på tornen där uppe. Jag vet inte om det har så mycket växtornamentik just det här huset, men oj. Men det har väldigt mycket av jugend, va? Och vi ser också fönstren. Ser ni att det är hela rutan ner till. Och sen är det småspröjsade upp till. Det är just de första, ja, första decenniet på 1900-talet. Då har man den typen av fönster. Så ser man ett hus med den typen av fönster, då kan man vara ganska säker på att det är precis i början på 1900-talet. Vi har faktiskt även Örbergs hus där. Jag tror inte Örberg är här. Han var ju med förra gången. Det är huset där. med sina fina sirliga balkonger. Och vi kan titta på dem lite närmare när vi går förbi där sen. Och tittar man på baksidan eller in i porten där, så ser man på en del ställen att det har också varit liknande fönster med spröjsade överdelar på det huset. Men det har man alltså tagit bort och gjort det lite svårare att tidsbestämma på det sättet, va? Annars är det ju fint där också, de här rundade balkongerna och även burspråket där borta är ju är lite rundat. Så det är jugendperioden. Vi ska gå längs bort, nästan bort till domkyrkan där, och kika på något hus från en annan tidsperiod nu. Så, då tänkte jag att vi ska titta på Skaraborgsbankens gamla hus. Hörnet här. Det blev klart 1927. Det var en arkitekt som hette Ernst Stenhammar. Bror till en känd kompositör för övrigt. Som ritade det. Och det var alltså på 20-talet. Och jag sa ju i början på 1800-talet, då var det mycket de här klassicistiska elementen som var på modet. Och på 1920-talet, då kommer det tillbaka. Så var det ju inte alls på jugendtiden. Om vi tittade på det där sparbankshuset med sina rundade former och sin organiska uppbyggnad. Det var inte alls de här klassicistiska strama med pelare och festonger och allt vad det är. Men på 20-talet, då blir det poppis igen. Vi har en period där emellan 10-talet, där har vi inget hus härifrån. Men då var det nationalromantik, och det har vi på museet till exempel. Med småspröjsade fönster och sådär. Men det har vi inget att titta på nu. Vi har ju även det här, vad heter det, Torsborg heter det väl, va? Ja, nu är vi på 20-talet. Det här är alltså på 1920-talet. De klassicistiska elementen kommer tillbaka. Nu kanske det inte är så jättemycket sådana på det här huset. Men det kunde vara lite asymmetriskt ändå. Det var inte det här strikta, utan man kunde skoja till det lite. Ha någonting på lite sniskan. Och här har vi det här fina tornet som är där, som går upp över taket och avslutas med den här lite, inte klotrunda utan lite ovalt runda krönet med sitt spjut högst upp, va? Vi har över entrén, eller ett fönster där, det är ett halvmånefönster som ni ser bortanför det här burspråket. Det var också väldigt vanligt på 20-talet med de här halvmånefönstren som såg ut på det sättet. Och sen är det en liten slutsten överst som markerar toppen, så att säga, på det fönstret. Det är väldigt den fönstertypen är också väldigt vanligt på 1920-talet. Med 6 rutor i varje. Och här, det här huset som ju ligger vid torget, är påkostat. Har den här rustika bottenvåningen som vi pratade om, Lars, förut. Och ni ser också uppe på taket, ser ni att det är lite utsvängt sådär, va? Likadant är det på ett av de finaste 20-talshusen i stan. Det finns ganska många i Skara faktiskt, hus från 20-talet. Det är ju det som ligger mitt emot Betaniakyrkan, som Ida Andersson byggde som missionshemmet eller något sådär, tror jag det kallades, va? Ett gult hus med lite vita pilastrar. Och det har också det här utsvängda taket. Det är lite orientaliskt inslag på 1920-talet. På lite mer påkostade hus. Och det finns ju lite, det är knappt som man ser det, va? Men ni har naturligtvis sett det när ni har gått förbi här tidigare. Men om det är någon som inte har sett det, så vill jag ändå påpeka det. Och sen skorstenarna symmetriskt väl placerade. De hamnar inte där de hamnar, utan de är noggrant placerade. Och sen är en liten takkupa mitt på där som vi inte riktigt ser. Men 20-talet är stiliga hus, tycker jag. Väldigt fina hus. Om vi tittar längre bort då, till höger, så ser vi ett helt modernt hus. Centrumhuset. Det är egentligen ett helt kvarter. Alltså man rev ju det Zettervallska huset. Det var ju väldigt tråkigt. Så är det. Och så byggde man ett nytt. Och man byggde liksom hela kvarteret. Men man kan ju ändå säga att det var ju ändå... Man kunde ju gjort en jättestor sån här domuslada. Bara va? Men det gjorde man inte, utan det hela det här som egentligen är ett hus eller byggt vid ett tillfälle 1963. Det är uppdelat i fyra hus. Ett in på gatan där, Klostergatan, och sen kommer detta, nummer två, och sen nummer tre och nummer fyra. Man delade upp det i delar va? Som ju gjorde att man ändå fick ner skalan. Så skalan på husen smälter ju ändå in på något sätt i Skaras lite mer småskalighet. Och det kan man ju ändå uppskatta. Det var faktiskt en stadsplanetävling innan man byggde det här. Där man hade tänkt att vi får ta lite djärva grepp. Och sen så var det en tävling hur man skulle omdana hela Skara centrum. Och det var förslag på ringleder runt med stora parkeringsplatser vid ringlederna innan man kom in till en bilfri stadskärna och så här va. Så det var storstilade planer. Men det blev liksom inget av det där va. Men centrumhuset, det byggde man. Och det står där än idag. Och även om man tycker det är synd att Zettervallska huset revs, så kan man ju ändå tycka att det huset som är där, det är ju en representant från sin tid. Och också ändå ganska påkostat med arkaderna som man går under och så vidare. Va? Och de här på huset till höger, där är det ju lite mindre. Och där är fönstren lite snedställda så att man ska kunna se längs gatan. Så det har ju en del kvaliteter och som sagt... En representant från sin tid. Och det är ju också bra, kan man ju tycka, om man nu bygger nytt. Att man kan se vilken tid det är ifrån. För det är ju det som vi tycker är roligt när man går i staden nu. Att man kan se att det här är byggt på 1890-talet. Och det här är byggt på 1920-talet. Och det är alltid svårast att se de stilarna som är närmaste tid. Va? För det har liksom inte hunnit sätta sig. Det är först när det har gått några decennier som man ser vilken stil som var rådande nu, som är rådande nu. Men det är ju värdefullt. Man vill ju egentligen inte bygga hus som ser ut som de är byggda på 1890-talet, fast de är byggda nu. Sen har vi ju ett hus här också. Televerkshuset. Som ju är ritat av Ivar Tengbom 1949-50. Han ritade ju Biskopsgården också. Och han omdanade ju även domkyrkan där på 40-talet invändigt. Ibland kallar man det för dekorativ funktionalism. Nu hoppar vi över funkistiden. Det var ju faktiskt ett hus, jag vet inte om ni tänkte på det. Vi tittar på Sparbankshuset från 1905. Men längre bort ligger ju ett som är byggt på 30-talet va? Och 30-talet är ju funktionalismens årtionden. 1930 så var det ju en utställning i Stockholm där funktionalismen slog igenom, och då skulle man liksom ta bort det här med allt bjefs och all dekoration och sånt där va? Det skulle vara rent och snyggt. Samtidigt när man tittar på de riktigt fina funkishusen så är de ändå väldigt medvetet gjorda. Och man, även om det är släta ytor, så jobbar man mycket med volymer och hur huskroppar står mot varandra. Och det huset som Sparbanken byggde längst ner på gatan på höger sida här, det är också ganska fint med en indragen balkong och lite påkostat med kalksten på bottenvåningen och sånt. Det kan ni kika på när ni går hem sen. Men det blev en liten reaktion på det sen på 40-talet och på 50-talet. Så det här är ju också ganska sparsmakat, ganska rent. Men man har ändå lagt in lite dekoration, va? Lite format entrén, fönstren har fått en liten smal spröjs, ganska diskret men ändå tydlig. En liten balkong mitt på, helt onödigt egentligen. Fönstren var också helt onödiga för det var bara massa telefonväxlar där inne. Men man ville ändå göra det lite snyggt sådär, va. Så det är också typiskt för sin tid. Nu ska vi gå bara till nästa gathörn där, tänker jag. Så ställer vi oss på samma sätt där och så ska vi kika på ett hus längre bort på gatan. Jag tänkte att vi skulle, utan att behöva gå ända dit, så tittar vi på det här vita huset längst ner som ligger i det kvarteret som vi pratade om förra gången faktiskt, Malmen. Och det har ju varit en adventistkyrka, tror jag, tidigare var det väl, va? Mm. I det huset. Jag vet inte riktigt när det är byggt heller eller vem som har ritat det. Men det är ett väldigt fint och pampigt hus. Oj, nu kommer en bil här. Och tittar man på själva fasaderna. Inte kanske uppbyggnaden, men själva den här... Alla de reliefer och det som är, får jag nog backa här lite, så ser man att så har det väldigt mycket av 1880-tal i sig. Här är det inte en slät fasad utan den är väldigt plastisk. Den bygger ut och omfattningarna är runt fönstren. Det är även det mycket klassicistiska drag som det var på 1880-talet också, fast på ett annat sätt än på 1920-talet. Och sen är hela fasaden är ju enfärgad. Och fönstren är gröna i det här fallet. Man hade aldrig vita fönster på 1880-talet. Det är ett väldigt fint. Sen så den här väldiga asymmetrin, den kanske inte är typiskt 1880-tal. Då kanske det är snarare 1890-tal, så jag vet inte riktigt. Är det någon som vet exakt när det där är byggt? Nej. Jag har inte sett någon uppgift på det. Men det är ju väldigt asymmetriskt med sitt... Särskilt när man kommer från andra hållet med ett torn på ena sidan och så vidare, va? Men just fasadytorna, där är det väldigt mycket 1880-tal. Till skillnad från de här som jag pratade om förut med massa olika material och färger och som var helt släta, va? Som det var ett decennium senare. Så, jag ser att ni börjar bli kaffesugna. Och det kanske var lite rörigt här nu. Det har varit ingen struktur i det, men det, ni får väl se det som ett litet smakprov på olika stilar och hur olika det kan vara. Och läs gärna på lite om olika stilar, för att det är ganska roligt när man kommer till olika städer att kunna fundera på att när kan det här huset vara byggt och det här området, ja det borde vara byggt ungefär, det är nog 1920-tal och vi ser de här klassicistiska dragen och det här lite asymmetriska inslaget. Tillbaks, tack för uppmärksamheten. Vi ses på bostadshuset.